Kapitel 2. Det farande folket. Bela lunkade makligt på i det glåmiga solskenet. Som om de tre vargar som travade ett litet stycke bort inte var annat än vanliga byrackor. Men då och då rullade hon med ögonen mot dem och visade ögonvitorna. En antydan om att det inte alls var vad hon tyckte. Det var lika illa med Egwen som satt på hästens rygg. Hon iakttog hela tiden vargarna ur ögonvrån. Och ibland vred hon på sig i sadeln för att se sig om. Perrin var säker på att hon sökte efter resten av flocken, även om hon argt förnekade det när han frågade. Förnekade att hon var rädd för vargarna som följde efter dem. Förnekade att hon oroade sig för de andra vargarna och vad de höll på med. Hon förnekade och fortsatte att titta med spänd blick. Och hela tiden vette hon oroligt läpparna. Resten av flocken var inte långt bort. Det kunde han ha berättat för henne. Vad skulle det tjäna till, ens om hon trodde mig? Särskilt om hon trodde mig. Han hade ingen lust att glänta på locket till det där förrän han blev tvungen. Han ville inte tänka på hur han visste det. Den pälsklädde man som lufsade framför dem såg ibland nästan ut som en varg själv. Och han såg sig aldrig om när ljusfläck, språng och vind dök upp. Men han visste också var det fanns. De två ungdomarna hade vaknat i gryningen och funnit att Elias lagade till mer kanin och uttryckslöst iakttog dem över sitt väldiga skägg. Bortsett från ljusfläck, språng och vind syntes inga vargar till. I det bleka morgonljuset dröjde en djup skugga ännu kvar under den stora eken, och de kala träden bortom den såg ut som fingrar, avgnagda in till benet. Det är i närheten, svarade Elias, när Egwen frågade vart de andra vargarna hade tagit vägen. Nära nog att hjälpa till om det behövs. Tillräckligt långt bort för att undvika bråk med de människor vi kan stöta på. Förr eller senare blir det alltid bråk när två människor är tillsammans. Om vi behöver dem kommer det. Någonting kittlade i Perrins bakhuvud när han slet loss ett stycke av den stekta kaninen. En riktning som han oklart anade. Ja visst, det är där det... Den heta köttsaften i hans mun förlorade med ens all smak. Han petade i rötterna som Elias hade rostat i glöden. Det smakade ungefär som rovor, men han hade ingen matlust längre. När det gav sig av envisades Egwen med att alla skulle turas om att rida. Och Perrin brydde sig inte ens om att säga emot. Det är din tur först, sa han. Hon nickade. Och sedan din, Elias. Mina egna ben duger åt mig, sa Elias. Han tittade på Bela och märren rullade med ögonen, som om han hade varit en av vargarna. Dessutom tror jag inte att hon vill ha mig på ryggen. Strunt prat, svarade Egwen bestämt. Det tjänar ingenting till att vara så envis. Det klokaste är att alla får rida ibland. Vi har långt kvar, sa ni. Jag sa nej, flicka. Hon tog ett djupt andetag och Perrin undrade ifall hon skulle lyckas topprida Elias på samma sätt som hon gjorde med honom. Men sedan märkte han att hon bara stod där med munnen öppen och inte sa ett ord. Elias såg på henne, bara såg på henne med sina gula vargögon. Egwen tog ett steg bakåt från den magre mannen, fuktade läpparna och tog ännu ett steg bakåt. Innan Elias vände bort blicken hade hon backat hela vägen till Bela och suttit upp på hästen. När Elias vände sig om för att gå före söderut tyckte Perrin att hans flin påminde åtskilligt om en vargs det också. I 3 dagar färdades det på det sättet. Gick eller red åt sydöst hela dagen och stannade inte förrän i skymningen. Elias tycktes förakta stadsbornas jäkt. Men han gick inte med på att slösa bort tiden när man skulle någonstans. De 3 vargarna syntes inte ofta till. Var kväll kom de fram till brasan en liten stund och kunde ibland visa sig som hastigast på dagarna. Dyka upp i närheten när man minst väntade sig det och försvinna på samma sätt. Men Perrin visste att de fanns där ute och var de fanns. Han visste när de spanade på vägen framför dem och när de bevakade deras spår. Han visste när de lämnade flockens vanliga jaktmarker och ljusfläck skickade bort flocken att vänta på henne. Ibland försvann de tre som återstod ur hans sinne, men långt innan de var inom synhåll igen varsnade han att de återkom. Också när träden glesnade till spridda dungar som skildes åt av väldiga vallar visset fjolårsgräs var de som vålnader när de inte ville bli sedda. Men han kunde när som helst ha pekat rakt på dem. Han visste inte hur han visste. Och han försökte övertyga sig om att det bara var hans fantasi som spelade honom ett spratt. Men det tjänade ingenting till. Han visste, på samma sätt som Elias visste. Han försökte låta bli att tänka på vargar. Men det smög sig ändå på i hans tankar. Han hade inte drömt om Baal Samon sedan de träffade Elias och vargarna. Hans drömmar, det han nu mindes av dem när han vaknade, handlade om vardagliga ting. Sådant som han kunde ha drömt hemma, före Berlon, före vinternatt. Vanliga drömmar, med ett tillägg. I varje dröm han mindes fanns det ett tillfälle då han rätade upp sig från ärsan i Mäster Luhans smedja för att torka svetten ur pannan. Vände sig om när han dansat med någon av byns flickor på allmänningen eller lyfte näsan ur någon bok som han suttit med framför brasan. Och vare sig han var utomhus eller under tak fanns det en varg i närheten. Alltid hade vargen ryggen mot honom. Och alltid visste han, och i drömmarna verkade det inte underligt, inte ens vid Elspeth Luhans middagsbord, att vargens gula ögon bevakade något som kunde komma, vaktade på något som kunde komma. Inte förrän han vaknade fann han drömmarna underliga. 3 dagar färdades det, medan ljusfläck, språng och vind kom med kaniner och ekorrar åt dem. Och Elias pekade ut växter, av vilka Perrin inte kände igen så värst många, och sa att det gick bra att äta. En gång rusade en kanin upp nästan under hovarna på Bela. Innan Perrin hunnit få en sten i slungan hade Elias träffat den med sin långa kniv, ett kast på 20 stegs håll. En annan gång träffade Elias en fasan i flykten med en pil. De åt mycket bättre än de hade gjort när de var ensamma. Men Perrin skulle gärna ha återgått till de sparsamma ransonerna om det hade givit dem ett annat sällskap. Han var inte säker på vad Egwen tyckte, men han hade gärna hungrat om han hade sluppit vargarna. Så var det till den tredje dagens eftermiddag. Framför dem låg en skogsdunge, större än de flesta de hade sett. Solen stod lågt på himlen i väster, kastade sneda skuggor till höger om dem, och det höll på att blåsa upp. Perrin kände hur vargarna upphörde med sitt sökande bakom dem och i sakta mak kom framåt. De hade varken hört eller vädrat någonting farligt. Egwen red på Bela. Det var dags att börja leta efter en lägerplats för natten, och skogsdungen skulle duga bra. När de nalkades träden kom 3 mastiffer framstörtande. Hundar med starka käftar, lika stora som vargarna och ännu tyngre, med tänderna blottade i låga, mullrande morranden. De tvärstannade så snart de var ute i det fria, men inte mer än 30 fot skilde de från de 3 människorna och deras mörka ögon glimmade modiskt. Bela var redan nervös av vargarna. Och nu gnäggade hon och kastade nästan av Egwen. Men Perrin hade slungan snurrande runt huvudet på ett ögonblick. Ingen mening med att använda yxan mot hundarna. En sten i rebenen skulle få också den ilsknaste hund att ta till flykten. Utan att ta blicken från hundarna som stod där på stela ben viftade Elias med handen mot honom. Stilla, låt bli det där. Perrin gav honom en förbryllad blick, men lät slungan sakta av och slutligen falla ned längs hans sida. Egwene lyckades få herraväldet över Bela. Både hon och Mären iakttog vaksamt hundarna. Mastifferna hade rest ragg och lagt öronen bakåt och deras morranden lät som jordskalv. Plötsligt höjde Elias ett finger i jämnhöjd med axeln och visslade. En lång vissling som bara blev gällare och gällare och aldrig slutade. Morrandena tystnade. Hundarna backade, gnällde och vände på huvudena som om de ville springa sin väg men hölls fast. De såg oavvänt på Elias finger. Sakta sänkte Elias handen och samtidigt blev visslingen lägre. Hundarna följde efter tills de låg platta på marken med tungorna hängande ur munnen. Tre svansar viftade. Du ser, sa Elias och gick fram till hundarna. Det behövs inga vapen. Mastifferna slickade hans händer och han kliade dem på de breda huvudena, lekte med deras öron. Det ser farligare ut än det. Det är till för att skrämmas och skulle inte ha anfallit oss annat än om vi hade försökt gå in i dungen. Hur som helst behöver vi inte oroa oss för det nu. Vi hinner fram till nästa dunge innan det blir alldeles mörkt.
När Perrin tittade på Egwene hade hon fortfarande munnen öppen. Han stängde sin egen med en smäll. Elias fortsatte att klappa hundarna medan han skärskådade dungen. Det finns Juefa Ann där. De stirrade oförstående på honom och han tillade: Det är farande folket.
Det är farande, utbrast Perrin. De har jag alltid velat se. Ibland slår de läger på andra sidan floden, mittemot Terrens brygga. Men så vitt jag vet kommer det inte ända till Tjufloden. Varför vet jag inte?
Egwene fnös.
Antagligen därför att folk i Terrens brygga är lika stora tjuvar som de farande. Det skulle förmodligen sluta med att de stal allt de ägde av varandra. Mäster Elias, om de farande verkligen är i närheten, borde inte vi fortsätta då? Vi vill inte bli av med Bela och... Ja, mycket annat har vi ju inte. Men alla vet att de farande stjäl vad som helst.
Barn också? Frågade Elias torrt.
Rövar bort barn och allt det där?
Han spottade och Egwene blev röd om kinderna. Ibland hörde man historier om bortrövade barn. Men oftast var det Senbju eller någon Koplin eller Kongar som berättade dem. De farande får mig att må illa ibland, men de skäl inte mer än andra. Bra mycket mindre än många jag känner.
Det blir snart mörkt, Elias, sa Perrin. Vi måste slå läger någonstans. Varför inte hos dem, om de tar emot oss?
Mor Luhan hade en gryta som de farande hade lagat, och hon påstod att den var bättre än en ny.
Mäster Luhan var inte så förtjust i att hans hustru lovordade de farandes arbete. Men Perrin ville se hur det gick till.
Elias verkade motsträvig och han förstod inte varför.
Finns det några skäl att låta bli?
Elias skakade på huvudet, men de spända axlarna och den spända munnen vittnade om att han fortfarande var motsträvig.
Nej, kanske inte. Bry er bara inte om vad de säger. Det är bara dumheter. Oftast gör de farande saker och ting lite på en höft. Men ibland lägger de stor vikt vid formaliteter. Så gör likadant som jag. Och behåll era hemligheter för er själva. Man behöver inte berätta allt för hela världen.
Elias ledde vägen in bland träden med hundarna svansande omkring sig. Perrin kände att vargarna saktade in och förstod att de inte skulle följa med. Hundarna var de inte rädda för. De föraktade hundar som hade givit upp sin frihet för att sova invid en eld. Men människor undvek de. Elias gick utan att tveka, som om han visste vägen. Och när de kommit till dungens mitt fick de syn på de farandes vagnar som stod utspridda bland ekarna och askarna. Liksom alla andra i Imonswall hade Perrin hört mycket talas om de farande, även om han aldrig hade sett dem. och deras läger var precis sådant som han hade väntat sig. Vagnarna var små hus på hjul, höga trälådor som lackerats och målats i bjärta färger, rött och blått och gult och grönt och en del nyanser han inte kunde sätta namn på. Människorna ägnade sig åt sysslor så alldagliga att det var en besvikelse. Laga mat, sy, se till barnen, laga seldon. Men deras kläder var ännu färggrannare än vagnarna och såg ut att ha valts ut helt på måfå. Ibland skar sig färgerna på jacka och byxor eller klänning och sjal så att det gjorde ont i ögonen. Det såg ut som fjärilar på en äng med vilda blommor.
Här och var satt män, fyra eller fem tillsammans, och spelade fiol eller flöjt, och några människor dansade. Det såg ut som kolibrier i regnbågens alla färger. Bland brasorna sprang barn och hundar omkring och lekte. Hundarna var mastiffer, liksom de hundar som hade hotat dem. Men barnen drog dem i öronen eller svansen och klättrade upp på ryggen på dem, vilket de väldiga djuren fogligt uthärdade. De tre hundar som med hängande tungor gick bredvid Elias tittade upp på den skäggige mannen som om han varit deras bäste vän. Perrin skakade på huvudet. Trots allt var de så stora att de nästan kunnat nå en mans strupe utan att lyfta framtassarna från marken. Med ens tystnade musiken och han upptäckte att de farande tittade på honom och hans kamrater. Till och med barnen och hundarna stod stilla och tittade, som om de var beredda till flykt. Ett ögonblick var allting tyst. Sedan steg en senig man, kort och med grått hår, fram och bugade sig allvarsamt för Elias. Han bar en röd jacka med hög krage och säckiga klargröna byxor som var nedstoppade i ett par knähöga stövlar. Ni är välkomna till våra eldar. Har ni sången? Elias bugade sig på samma sätt, med båda händerna tryckta mot bröstet. Ert välkomnande värmer min själ, Madi, liksom era eldar värmer kroppen. Men jag kan inte sången. Då söker vi ännu, mässade den gråhårige mannen. Så som det var skall det åter bli, om vi blott minns, söker och finner. Med ett leende höll han ut handen mot brasorna, och hans röst fick ett tonfall av sorglöshet och glädje. Maten är nästan klar. Gör oss glädjen att äta tillsammans med oss. Som om detta hade varit en signal stämdes musiken upp igen och barnen började åter skratta och springa omkring med hundarna. Alla i lägret återgick till vad de hållit på med, precis som om nykomlingarna varit gamla vänner. Men den gråhårige mannen tvekade och såg på Elias. Dina andra vänner håller de sig borta. De skrämmer våra stackars hundar. Det håller sig borta, Ren.
Det fanns någonting ringaktande i hur Elias skakade på huvudet.
Det borde du veta vid det här laget. Den gråhårige slog ut med händerna, liksom för att säga att man aldrig kunde vara riktigt säker. När han vände sig om för att visa dem vägen in i lägret, satt Egwen av och drog sig tätt in till Elias.
Är ni två vänner?
En leende person dök upp för att ta hand om Bela. Egwen lämnade motvilligt ifrån sig tyglarna efter en fnysning från Elias. Vi känner varandra, svarade den pälsklädde mannen kort.
Heter han Madi? Sa Perrin.
Elias muttrade någonting för sig själv. Han heter Ren. Madi är hans titel, sökare. Det är han som leder den här skaran. Ni kan kalla honom sökaren, om det andra låter konstigt. Han tar inte illa upp.
Vad var det där med sången? Frågade Egwen.
Det är därför de far omkring, sa Elias. Säger de åtminstone. De letar efter en sång. Det är den Madin söker. De säger att de förlorade den vid världsfallet. Och om de kan hitta den igen, så återkommer paradiset från sagornas ålder. Han for med blicken runt lägret och fnös. De vet inte ens vad sången är,
De säger att de kommer att känna igen den när de hittar den. Ni vet inte hur den ska kunna få paradiset att komma tillbaka heller. Men de har letat i nästan 3000 år, ända sedan världsfallet. De lär nog leta tills hjulet slutar vrida sig. Så kom de fram till Rens eld, mitt i lägret. Sökarens vagn var gul med röda detaljer och de höga rödkantade hjulens ekrar var omväxlande röda och gula.
En knubbig kvinna, lika gråhårig som Ren, men ännu len om kinderna, kom ut ur vagnen och stannade på steken vid dess bakre ände, där hon stod och rättade till en sjal över axlarna. Hennes blus var gul och kjolen röd, båda i bjärta färger. Sammansättningen fick Perrin att blinka till och Egwen lät höra ett halvkvävt ljud. När kvinnan såg Rens sällskap kom hon ned och gav dem ett välkomnande leende. Hon var Ila, Rens hustru, huvudet längre än sin man. Och snart hade Perrin glömt vilken färg hon hade på kläderna. Hennes moderlighet påminde honom om mor Alvear. Och bara hennes leende fick honom att känna sig välkommen. Ila hälsade på Elias som om han varit en gammal bekant. Men med en förbehållsamhet som tyckte smärta Ren. Elias gav henne ett torrt leende och nickade. Perrin och Egwen presenterade sig och hon fattade deras händer i sina med mycket större värme än hon visat Elias. Egwen kramade hon rent av om. Men du är ju ljuvlig lilla barn, sa hon, tog Egwen om hakan och log. Och genomfrusen också, förmodar jag. Kom och sätt er vid brasan, Egwen. Kom och sätt er allihop. Kvällsmaten är nästan klar. Runt elden fanns stockar att sitta på, men Elias vägrade att göra ens denna eftergift och sträckte ut sig på marken istället. Två små grytor hängde över elden från 3 fötter av järn. Och i utkanten av glödbädden stod en ugn. Ila skötte matlagningen. När Perrin och de andra slog sig ned kom en ung man klädd i grönrandigt makligt fram till elden. Han omfamnade Ren och gav Ila en kyss. Och han såg svalt på Ilias och de båda från Imonswall. Han var ungefär jämngammal med Perrin och rörde sig som om han skulle börja dansa vid nästa steg.
Ser man på, Aram, sa Ila med ett tillgivet leende. Så du har bestämt dig för att äta hos din gamla mormor och morfar som omväxling.
Hennes leende blick gled bort till Egwen när hon böjde sig ner för att röra om i en av grytorna som hängde över brasan.
Man frågar sig varför.
Aram satte sig bekvämt med armarna i kors över knäna, mitt emot Egwen.
Jag heter Aram, upplyste han med låg, självsäker röst. Han verkade inte längre medveten om att det fanns någon annan än hon där. Jag har väntat på vårens första ros och nu hittar jag den vid morfars eld.
Perrin väntade på att Egwen skulle flina men såg sedan att hon återgäldade Arams blick. Han såg på den unge Tuatha Arn igen. Aram var stiligare än de flesta, det måste Perrin medge. Det tog bara ett ögonblick innan Perrin kom på vem Aram påminde honom om. Will Alcine, som fick alla flickorna att stirra och viska bakom ryggen på honom var gång han kom till Imonswall från Devonby. Will nojsade med alla flickor inom synhåll och lyckades övertyga dem allihop om att han bara var hövlig mot alla de andra.
Era hundar, sa Perrin högt, och Egwen ryckte till, är stora som björnar. Det förvånar mig att ni låter barnen leka med dem.
Arams leende försvann, men när han tittade på Perrin kom det tillbaka igen, ännu mer självsäkert än innan.
Det kommer inte att göra er illa. Det ger hals för att skrämma bort allt farligt och för att varna oss. Men det är fostrade enligt lövets väg.
Lövets väg, sa Egwen. Vad är det? Aram gjorde en gest mot träden med blicken uppmärksamt fäst på henne. Lövet lever sin utmätta tid och gör inte motstånd mot vinden som för bort det. Lövet gör ingen skada, och faller slutligen så att det kan ge näring åt nya löv. Så borde det också vara med män och kvinnor. Egwene stirrade tillbaka på honom och en liten rodnad steg upp på hennes kinder. Men vad betyder det? Sa Perrin. Aram gav honom en retlig blick, men det var Ren som svarade. Det betyder att ingen människa bör skada en annan av något som helst skäl. Sökaren sneglade på Elias. Det finns inga ursäkter för våld. Inga. Aldrig någonsin. Men om någon angriper en, envisades Perrin. Om någon slår en, försöker råna en eller döda en. Ren suckade, en tålmodig suck, som om Perrin bara inte förstod det som stod så klart för honom. Om en man slog mig skulle jag fråga honom varför. Om han fortfarande ville slå mig skulle jag springa min väg, vilket jag också skulle om han ville råna eller döda mig. Hellre låter jag honom ta det han vill ha, till och med mitt liv, än jag tar till våld. Och jag skulle hoppas att han inte blev alltför skadad.
Men ni sa att ni inte skulle skada honom, sa Perrin.
Det skulle jag inte. Men våld skadar den som utövar det lika mycket som det skadar offret.
Perrin såg tvivlande ut.
Du kan hugga ned ett träd med din yxa, sa Ren. Yxan skadar trädet, men undkommer själv oskad. Är det så du ser på det? Trä är mjukt jämfört med stål, men det vassa stålet blir slött när det används, och av trädets sav rostar det och blir gropigt. Den mäktiga yxan gör skada på det hjälplösa trädet och skadas av det. Så är det också med människor, även om skadan sitter i själen. Men nu räcker det, muttrade Elias och avbröt därmed Perrin. Ren, det är illa nog att du försöker omvända ungdomarna i byarna till det där struntpratet. Det där ger er tråkigheter vart ni än kommer, inte sant? Men jag tog inte hit dem för att du skulle omvända dem. Låt dem vara. Och lämna dem åt dig, sa Ila, som satt och smulade sönder örter mellan handflatorna och lät dem falla ned i en av grytorna. Hennes röst var lugn, men händerna arbetade ursinnigt. Tänker du lära dem ditt sätt? Att döda eller dö? Tänker du leda dem till det öde du söker åt dig själv? Att dö ensam med bara korparna och dina vänner att slåss om kroppen? Lugn, Ila, sa Ren vänligt, som om han hade hört det här och mer därtill 100 gånger. Han har välkomnats vid vår eld, hustru. Ila tystnade, men Perrin la märke till att hon inte bad om ursäkt. Istället såg hon på Elias och skakade sorgset på huvudet. Sedan borstade hon av händerna och började ta fram skedar och lerskålar ur en röd lår på sidan av vagnen. Ren vände sig mot Elias igen. Min gamle vän, hur många gånger måste jag säga att vi inte försöker omvända någon? När byborna blir nyfikna på våra seder svarar vi på deras frågor. Det är sant att det oftast är unga människor som frågar, och ibland följer någon av dem med oss när vi far vidare. Men det gör det av egen fri vilja. Försök säga det till en bondhustru som just har upptäckt att hennes son eller dotter har rymt med er, sa Elias syrligt. Det är därför ni inte ens får slå läger i närheten av de större städerna. I byarna tas ni emot därför att ni kan laga saker, men i städerna behöver det er inte, och det gillar inte att ni övertalar deras ungdomar att rymma. Jag vet inte vad som är tillåtet i städerna.
Rens tålamod tycktes outsinligt. Han verkade sannligen inte bli det minsta arg. Det finns alltid våldsverkare i städer. Hur som helst tror jag inte att man kan hitta sången i en stad.
Jag vill inte förolämpa er, sökare, sa Perrin långsamt. Men nå, jag letar inte efter våld. Jag tror inte ens att jag har brottats med någon på många år annat än på lek, på festdagarna.
men om någon slog mig skulle jag slå tillbaka. Annars skulle jag bara uppmuntra honom att tro att han kunde slå mig så fort han ville. Vissa människor tror att de kan utnyttja andra. Och om man inte visar att de inte kan det, så fortsätter det bara att ge sig på alla som är svagare. Vissa människor, sa Aram med djup sorg, kan aldrig övervinna sina lägre instinkter. Han sa det med en blick på Perrin som tydligt klargjorde att han inte menade de översittare som Perrin hade pratat om. Jag slår vad om att du får springa rätt mycket, sa Perrin. Och den unge Juatha Anns ansikte hårdnade på ett sätt som inte hade någonting med lövets väg att göra. Jag tycker att det är intressant, sa Egwene och blängde på Perrin. Att träffa någon som inte tror att han kan lösa alla svårigheter med råstyrka. Aram återfick sitt goda humör och med ett leende reste han sig upp och räckte henne handen. Låt mig visa dig vårt läger. Vi dansar ikväll.
Det får du gärna.
Hon log tillbaka. Ila rätade upp sig. Hon hade stått och tagit ut bröd ur den lilla järnugnen. Men maten är klar, Aram. Jag äter hos mor, sa Aram över axeln medan han drog med sig Egwene bort från vagnen. Vi äter hos mor båda två. Han riktade ett segervisst leende mot Perrin. Egwene skrattade medan de sprang sin väg.
Perrin reste sig upp, men stannade.
Hon kunde ju inte gärna komma till skada, inte om hela lägret följde lövets väg, som Ren sa. Han såg på Ren och Ila som båda stirrade nedslaget efter sin dotterson och sa: förlåt mig, jag är gäst och jag borde inte ha... Var nu inte dum, sa Ila tröstande. Det var hans fel, inte ditt. Sätt dig och ät. Aram är en rolös ung man, tillade Ren sorgset. Det är en bra pojke, men ibland har han nog svårt att följa lövets väg. Jag är rädd att vissa har det. Och jag ber dig att sätta dig. Min eld är din.
Perrin satte sig långsamt ned igen. Och han kände sig fortfarande bortkommen. Vad händer med dem som inte kan följa lövets väg? Frågade han. Om de tillhör det farande folket, menar jag. Ren och Ila utbytte en orolig blick. Och Ren sa:
de lämnar oss. De förlorade bosätter sig i byarna. Ila stirrade åt det håll dit hennes dotterson hade försvunnit. De förlorade kan inte vara lyckliga. Hon suckade. Men när hon delade ut skålar och skedar var hennes ansikte fridfullt igen. Perrin såg ned i marken och önskade att han inte hade frågat. Samtalet avstannade medan Ila fyllde deras skålar med en mustig grönsaksstuvning och delade ut tjocka skivor av sitt knapriga bröd. Och det var tyst också medan de åt. Stuvningen var utsökt och Perrin åt tre portioner innan han var nöjd. Flinande såg han att Elias åt fyra. Efter måltiden stoppade Ren sin pipa. Och Elias tog fram sin egen och stoppade den med tobak ur Rens pung av oljeduk. När de var klara med alltihop, att stoppa och trycka till tobaken och tända piporna, försjönk de i tystnad igen. Ila tog fram en stickning. Solen var bara en röd glöd över trädtopparna i väster. Folk hade slagit sig ned för kvällen, men larmet tystnade inte, det bara förändrades. De musikanter som hade spelat när de först kom in i lägret byttes ut mot andra. Och ännu fler människor än innan dansade i eldskenet. Deras skuggor tog språng över vagnarnas sidor. Någonstans i lägret hördes en kör av mansröster. Perrin gled ned framför stocken och kände snart att han blev dåsig. Efter en stund sa Ren: har du gästat andra Juatha Anne, Elias, sedan du var hos oss förra våren?
Perrin öppnade sömnigt ögonen och slöt dem igen.
Nej, svarade Elias runt pipskaftet. Jag tycker inte om att ha för många människor omkring mig på en gång. Ren skrockade. Särskilt inte folk som lever ett liv så olikt ditt, eller hur? Nej, gamle vän, oroa dig inte. Det är många år sedan jag slutade hoppas att du skulle söka dig till vägen. Men jag har hört en historia sedan vi möttes senast. Och om du inte har hört den ännu så kan den kanske intressera dig. Den intresserar mig och jag har hört den om och om igen. Var gång vi möter andra av det farande folket. Jag lyssnar. Det börjar på våren för 2 år sedan. När en skara av de farande korsade öknen den norra vägen.
Perrin öppnade hastigt ögonen. Öknen? Ale-öknen? Korsade de Ale-öknen?
Somliga kan ta sig igenom den utan att bli besvärade, sa Elias. Lekare, gårdfarihandlare, om de är hedliga. Chewetha Ann korsar öknen titt som tätt. Köpmännen från Carhain gjorde det förr i världen. Före det där med trädet och ale-kriget. Ale-männen undviker oss, sa Rhaen sorgset. Trots att många av oss har försökt komma till tals med dem. De iakttar oss på håll, men kommer inte nära oss. Och inte heller låter de oss komma nära dem. Ibland är jag orolig för att de kanske kan sången. Även om det väl inte är så troligt. Bland ale-folket sjunger inte männen, ni vet. Visst är det undligt. Från den stund då deras pojkar blir män sjunger de ingenting annat än stridssånger och liksånger över de dräpta. Jag har hört dem sjunga över sina döda och över dem de har dräpt. De sångerna skulle kunna få en sten att gråta.
Ila, som satt och lyssnade, nickade instämmande över sin stickning.
Perrin ändrade åsikt mycket snabbt. Han hade trott att Chewetha Ann måtte vara rädda hela tiden. Med allt det här pratet om att springa sin väg. Men ingen rädd människa skulle komma på tanken att korsa Ale-öknen. Så vitt han hade hört skulle ingen som var vid sina sinnens fulla bruk komma på tanken att ens försöka. Om den här historien handlar om någon sång, började Elias. Men Rhaen skakade på huvudet. Nej, min gamle vän, inte en sång. Jag är inte säker på att jag vet vad den handlar om.
Han vände sig mot Perrin.
Unga ale-män beger sig ofta till stora fördärv. Vissa av de unga männen ger sig av ensamma, eftersom de av någon anledning tror att de har utvalts att döda den svarte. De flesta färdas i små grupper för att jaga trollocker.
Rhaen skakade sorgset på huvudet och när han fortsatte var hans röst dyster.
En av dessa grupper hittades för 2 år sedan, ungefär 100 milsteg söder om Stora Fördärv, av några farande som korsade öknen. Unga kvinnor, inflikade Ila, lika sorgset som sin man, inte stort mer än flickor.
Perrin gav till ett häpet ljud och Elias log torrt mot honom.
Ale-flickor behöver inte sköta hushållet och laga mat om de inte vill. De som vill bli krigare istället sluter sig till ett krigarkast. Fardareis Mai, spjutjungfrorna, och strider vid männens sida.
Perrin skakade på huvudet. Hans min fick Elias att le.
Rhaen återtog sin berättelse med rösten full av vämjelse och rådlöshet. Alla de unga kvinnorna var döda, utom en, och hon var döende. Hon kravlade fram till vagnarna. Det stod klart att hon visste att det var Chewetha Ann. Hennes motvilja vägde tyngre än smärtan. Men hon hade ett budskap som var så viktigt att hon måste ge det till någon, till och med oss, innan hon dog. Några män gav sig av för att se om de kunde hjälpa några av de andra. Det fanns ett spår av blod att följa. Men alla var döda, liksom trollockerna. 3 gånger så många som ale-kvinnorna.
Elias satte sig upp. Han hade nästan tappat pipan.
100 mils steg in i öknen. Omöjligt. Jevik Kjär, det är vad trollockerna kallar öknen.
döende marker. Det skulle inte bege sig 100 mil in i öknen om så alla myrdrailer i stora fördärv jagade dem.
Du vet mycket om trollocker, Elias, sa Perrin.
Fortsätt med din berättelse, sa Elias barskt till Ran.
Ale-kvinnorna hade segerbyten med sig, så det stod klart att de var på väg tillbaka från stora fördärv. Trollocken hade följt efter dem, men av spåren att döma var det bara några få som överlevde och kunde återvända sedan de dödat ale-kvinnorna. Vad flickan beträffar vägrade hon att låta någon röra vid henne, ens för att se till hennes sår. Men hon grep tag i karavanens sökare, grep tag i hans jacka, och detta är vad hon sa, ord för ord. Blad för därv vill blända världens öga, förlorade. Han vill dräpa stora ormen, varna folket, förlorade. Bländaren kommer. Säg till dem att vara redo för den som kommer med gryningen. Säg till dem.
Och sedan dog hon.
Bladfördärv och bländaren, tillade Ren till Perrin, är ett par av elfolkets namn på den svarte. Men bortsett från det förstår jag inte ett ord. Men hon ansåg det så viktigt att hon nalkades ett folk hon uppenbarligen föraktade för att säga detta i sin sista stund. Men till vem ville hon framföra det? Vi är oss själva, folket. Men jag tror inte hon menade oss, ale-folket. De skulle inte låta oss säga det till dem hur mycket vi än försökte. Han suckade tungt. Hon kallade en av oss förlorad. Jag har aldrig förr förstått hur mycket de avskyr oss.
Ila lade ned stickningen i knät och rörde varligt vid hans huvud. Någonting hade de fått veta i öknen, sa Elias fundersamt. Men bitvis är det helt obegripligt. Dräpa stora ormen, döda själva tiden och blända världens öga. Lika gärna kunde hon ha sagt att han ville svälta en sten till döds. Hon kanske yrade Ren. Hon var sårad och döende. Hon kanske hade förlorat greppet om vad som var verkligt. Hon kanske inte ens visste vilka de Chuatha Ann hon mötte var.
Hon visste vad hon sa och vilka hon sa det till. Det var någonting som var viktigare för henne än livet självt. Och vi förstår det inte ens. När jag såg dig komma in i lägret trodde jag att vi kanske äntligen skulle få svaret, eftersom du var...
Elias gjorde en hastig gest och Ren ändrade sig, vad han nu hade tänkt säga.
Är en vän och vet många underliga ting.
Inte om det här, sa Elias i en ton som gjorde slut på samtalet.
Tystnaden runt lägerelden bröts enbart av musiken och skrattet som kom från andra delar av det nattmörka lägret. Perrin, som låg med axlarna lutade mot en av stockarna runt elden, försökte förstå ale-kvinnans budskap. Men han fick inte ut mer av det än Ren och Elias hade fått. Världens öga. Det hade han drömt om mer än en gång. Men de drömmarna ville han inte tänka på. Och så Elias. Det var en fråga han ville ha svaret på. Vad hade Ren tänkt säga om den skäggige mannen innan Elias avbröt honom? Han kom ingen vart med det heller. Han försökte föreställa sig ale-flickorna som gav sig in i stora fördärv, dit han aldrig hört talas om att andra än väktare begav sig och stred mot trollocker. När han hörde Egwen komma tillbaka, sjungande för sig själv. Han kom upp på fötter och gick henne till mötes vid utkanten av eldskenet. Hon tvärstannade och såg på honom med huvudet på sned. Det var mörkt och han kunde inte urskilja hennes ansiktsuttryck.
Du har varit borta en lång stund, sa han. Hade du roligt?
Vi åt hos hans mor, svarade hon. Och sedan dansade vi och skrattade. Det känns som om det var evigheter sedan jag dansade.
Han påminner mig om Will Alcin.
Du har alltid varit klok nog att inte låta Will linda dig om lillfingret.
Aram är en trevlig pojke och rolig att vara tillsammans med, sa hon sammanbitet. Han får mig att skratta.
Perrin suckade. Förlåt. Jag är glad att du hade roligt när du dansade. Plötsligt slog hon armarna om honom, grät mot hans skjorta. Tafatt smekte han henne över håret.
Rand skulle ha vetat vad man ska göra, tänkte han. Rand hade lätt för sig med flickor. Inte som han, som aldrig visste vad han skulle göra eller säga.
Jag sa ju förlåt, Egwen. Jag är faktiskt glad att du hade så roligt när du dansade. Faktiskt.
Säg att de lever, mumlade hon mot hans bröst.
Vad? Hon rätade upp sig så att hon hade honom på armslängds avstånd med händerna på hans armar och såg upp på honom i mörkret.
Rand och Matt, de andra, säg att de lever.
Han tog ett djupt andetag och såg sig osäkert om. De lever, sa han slutligen.
Bra.
Hon gned sig över kinderna med snabba fingrar.
Det var det jag ville höra. God natt, Perrin. Sov gott.
Hon ställde sig på tå, nuddade vid hans kind med läpparna och skyndade bort innan han hunnit säga något. Han vände sig om efter henne. Ila reste sig för att möta henne och de två kvinnorna gick in i vagnen, pratade tyst med varandra. Rand kanske skulle förstå, tänkte han. Men jag gör det inte.
Långt bort i natten ylade vargarna för att få den tunna månskäran att stiga över horisonten, och han rös.
Imorgon skulle han få tid att bekymra sig om vargarna igen.
Han hade fel. De väntade på honom i hans drömmar.